Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som oftast har härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Podplay.
Sådär ja, ny vecka, nytt NHL-puls och jag säger välkommen först och främst till Jonathan Lindqvist via Play-profilen som nyss kommit hem från VM.
Tack Adam, du har också nyss kommit hem från VM.
Och alls snackar från början. Nej men du var kvar över hela turneringen, jag anlände till Sverige i fredags efter att Rikrona åkte ut sorgligt nog för deras guld då. Men du fick se Finland vinna VM-guld, måste ha varit mäktigt.
Otroligt mäktigt, alltså... Hockeyintresset är ju sjukt i Finland. Alltså, men över halva befolkningen sitter och tittar på den här finalen. Stämningen på stan efteråt, allting. Det är otroligt coolt att se. Otroligt coolt att se Antilas kultstatus. Alltså verkligen så här, så fort han rörde pucken i finalen. Och det här är ändå ett lag med liksom Granlund, Heiskanen, Filppula. Alltså spelare med mycket... mer stjärnglans egentligen, men det var ingen snack om att han är den stora.
Nej, men det var väl för VM-guldet 2019 som de tog så oväntat, och att han är hemmason. Sen hur han ser ut bidrar väl en del också.
Absolut.
Ja. Och vad är han? 2,05?
2,03.
2,03, mm. Ja. Det är inte så många hockeyspelare som är längre än det.
Nej, det är väl Chara typ.
Ja. Viktor Svedberg som har bytt från Sverige till Kazakstan är väl där omkring också, tror jag.
Tror du. Mm.
Vad tyckte du om Tampere då? Jag fick höra innan av min kollega Filip Gadd, som har en finländsk kompis i sitt fotbollslag, som sa att ja, du kommer att åka till Finlands rövhål. Men jag upplevde det inte så.
Nej, det var en trevlig stad. Jag vet inte. Jag var ju bara där över helgen, alltså semifinal, och jag jobbade ju mycket. Så att jag hann inte se så mycket. Jag åt kycklingvingar, som man ska göra. Det är ju Tammerfors specialitet.
Blodkorven.
Även blodkorv åt jag.
Vad tyckte du om den?
Helt okej.
Okay. Ja.
Jag föredrar vanlig blodpudding. Det är Lens Hugosson, jag får inte betalt för att säga det, men det är min favoritblodpudding.
Om du vill sponsra oss.
Om du vill sponsra oss, det är det enda jag köper. Och det kan man bara köpa här norröver. Det finns inte i Stockholm, så jag äter inte det om jag är i söderöver.
Det visste jag inte.
Nej, det är viktigt. Det är mycket viktigt. Nej, men det var väl trevligt. Alltså det enda, jag vill dock... Det, alltså så här, VM har varit jättetrevligt. Alltså en positiv upplevelse för mig som var i Helsingfors och se framförallt de schweiziska fansen och de tyska fansen. Schweiz sålde ut en match i Helsingfors, lördagsmatch mot Kanada, optimala förutsättningar, men det är riktigt häftigt. Tyskland hade en kortsida varje match i princip som körde, det var sjukt.
Att och det ska man ju säga med Helsingfors ishall, det är ju inte en pyttearena utan det är väl drygt
7,5.
Ja, det är så. Okay, jag trodde det var över 9000 som den tog. Nej,
jag tror inte det är uppe. Jag tror inte det är över 8, men det är ändå en stor arena. Det är ju, alltså jag tänkte ju på Hovet. Så här, det är en ganska stor, det är en stor arena med en gammal arena och allt det där, men det var superhärligt. Det jag kände så här att det här måste jag kapa när jag har en plattform. Och det har jag nu. Det är ju ceremonin efteråt. Alltså den är, nu vet inte hur mycket man såg på tvn. Men alltså IHF-ceremoni efter liksom, den är så utdragen. Alltså domarna ska få plaketter. Det är liksom pris ska delas ut till turneringens spelare. Silvermedaljen. Du ska få en pokal för andra platsen. Alltså det är horribelt. Och så tal och grejer. Otroligt utdraget, och spelarna liksom som har vunnit får stå där på led i typ en halvtimme och vänta på att få pokalen och fira. Ja, det var överkorsad geting.
Ja, bra att du använde liksom Expressen-betyget här också. Det, ja. Plus. Sen var det ju en stor kontrast också, i alla fall vad man upplevde från tv-soffan, att gå ifrån det till att sen sätta på rave-musik, som Hockey Södergren sa om det. Och så var det partaj där inne i arenan. Jag vet inte hur du kände när du stod där.
Ja, det var ju sjukt bra stämning. Eller vadå?
Nej, men rave-musiken som kom från ingenstans och dunkade igång i högtalarna efter den där rätt trötta ceremonin.
Ja, men då hade jag liksom, jag gick när de fick pokalen. Jag tänkte inte på att det var rave-musik. Alltså, det var bara vanlig musik, eller?
Ja,
det får stå för Håkan.
Det kändes i alla fall, det kanske var färre åskådare då, men genom tv-rutan och högtalarna så tyckte jag det hördes som att det var väldigt hög ljudnivå och det var hausigt. Kanske var att Södergren inte tyckte om den, det musikvalet som arenaarrangören gjorde där. Men ska jag göra avbön kanske? För en sak som hände i förra veckans avsnitt.
Ja, det, får, det borde jag varje vecka. Men fortsätt.
Nej, men jag var ju rätt snett på det med ditt linguist. Kan man säga. Och jag som missuppfattade informationen du gav mig.
Det är inte så många andra som inte hängde med på vad vi sökte alltså.
Nej, det är många lyssnare i alla fall som har gjort mig uppmärksam på att Adam, du tog det på fel sätt. Eller inte tog det på fel sätt, du gjorde det på fel sätt. Mm. Det där linkquizet. Så 1-0 till dig då.
Mm. Ja, till ditt försvar kan man säga. Man blir ju väldigt såsig i huvud av att vara på ett mästerskap. Sådär.
Ja, faktiskt. Man är ju inne, det är ju lite klyschigt, men man är ju inne i bubblan verkligen.
Ja, men och man blir också mentalt... man blir lite trögare.
Ja.
Alltså så enkelt är det. Det känner man, hjärnan funkar ju lite sämre efter ett par veckor. För man är väldigt påkopplad och jada, jada, bla, 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 allt det där.
Du, för nytillkomna lyssnare, ska vi säga det att vi har pulshöjaren. Vi har ett djuprådande ämne. Det är ju slutspelet nu. Vi kommer diskutera lite längre fram. Och sen har vi linkquizet i slutet. Det är så upplägget ser ut i NHL Puls. Och för er som är uppmärksamma så sitter vi på samma plats igen. Det är ju kul också efter 4 veckor ifrån varandra.
Er som är uppmärksamma, men det är de som har en spionkamera.
Nej, men mer, jag tänker på ljudkvaliteten. Att det diffar ganska mycket när vi är på olika håll.
Ah.
Du har ju lite sämre mick, tyvärr. Fortfarande OK, men inte 5 getingarna.
Jag förstår.
Ja. Vill du ha en pulshöjare kanske?
Kör.
Nej, vet du vad du ska få innan?
Okej. Okay.
Från en av våra lyssnare. Och Twitter-profilen kan man säga, Robin Fredriksson.
Spännande.
Han hörde av sig förra veckan också. Du, ställ den här frågan till Jonte och se om han kan ta den på uppstuds. Vilken spelare har signat 5 NHL-kontrakt med en och samma klubb men representerat 5 olika klubbar och gör nu sin 3:e säsong i klubben han signat alla sina kontrakt med?
David Perron.
Okej, det tog den väldigt snabbt. Men det måste ju vara unikt.
Ja, det tror jag. Jag vet inte riktigt hur man ska kolla upp det där. Liksom. Nej, men det finns inte en databas för det. Men, nej. Men ja, det är ju väldigt notabelt. Det var därför jag hade koll på det.
Har inte han åldrats väldigt väl? Om vi ska ta Perron lite snabbt här.
Otroligt. Han är ju en av sådana en Marchand Light liksom, som typ har blivit bättre efter 30.
Mm. En av sina bästa poängsäsongen också nu. 21-22.
Sen spelar han ju också med Ryan O'Reilly som är otroligt bra center. De har ju spelat otroligt mycket tillsammans de senaste åren. Så det hjälper ju. Jag tror att O'Reilly är typ en optimal center för att spela som Perron som... Ja, de passar varann. O'Reilly är ju liksom en otroligt stark speldrivare som kanske inte riktigt har spetsen medan Perron väl egentligen är det motsatta kanske.
Ja. Gör gärna som Robin. Hör av er med frågor eller quizar till Jonte eller till mig på Hockeybulls Instagram-konto, Twitter eller på min mailadress adam.johansson@expressen.se. Det är några som tycker att vi ska ranka de bästa och sämsta kontrakten i NHL. Några vill att vi ska ha en liten draftspecial, att vi ska lista de bästa free agents. Det kanske kommer lite längre fram här i juni när det inte är lika många matcher i Stanley Cup-slutspelet.
Här är en uppstudsreaktion på det där. Om man ska ranka de bästa kontrakten, då måste ju McDavid vara etta. Eller hur?
Jag tror så att han kostar så mycket mest.
Ja, för om man ska dra till sin spets. Om du får vilket kontrakt som helst i hela ligan, då tar du McDavid.
Ja, det gör man väl.
Nu, eller hur? Jag fördummar ju den här diskussionen nu.
Ja, det gör det.
Jo, men man, alltså, man vill ju att jag ska säga McKinnon.
Ja, det var han jag tänkte som motbud där.
Men jag tar ju hellre, McKinnon har ju 2 år kvar. Jag tar ju hellre, vad fan det nu är, 5 år av McDavid till 12,5 än 2 år av McKinnon till 6,3.
Ja. Nu ska vi inte traska in i det här för djupt, men tar man inte Leon Draisaitls kontrakt? Om man ser till vad han har producerat de senaste 3 åren här.
Över McKinnon?
Ja, eller McDavid kanske.
Nej.
Gör du inte det? Det är ett väldigt bra kontrakt.
Ja, det är det. Det är ett jättebra kontrakt. Jag menar, nu är det typ så här, det är det jag menar med hur den här diskussionen är. Vad är det mest prisvärda eller vilket kontrakt tar du helst? För det är inte samma sak.
Ja. Det här är ett bra avsnitt. Mm. Specialavsnitt i sommar kanske. Mm. Vi får se helt enkelt. Pulshöjaren. Are you ready? Nu har ju du varit utomlands här ett tag, så du kanske är mer van vid engelska än svenska.
Nej, mycket tyska, Schweiz och Tyskland. Så...
Aha, kan du säga, är du redo på tyska?
Norskets. Bist du... Sinsi, om man ska vara artig... vad är redo?
Det här är svagt poddmaterial. Vi kör, va?
Ja.
Det finska helgonet Jukka Jalonen har efter VM-guldet i Tampere börjat flörta med NHL. Men skulle han säkra ett jobb där borta blir han inte den första finska tränaren att få ett huvudtränaruppdrag i världens bästa hockeyliga. Vad heter finländaren som skrev historia 2000?
Gud. Vilket hål i huvudet.
Ditt lag. Nej, du får inte mer betänketid än så. Skadefrågan. Två spelare med betydande roller för sina respektive lag kommer missa 4-6 månader på grund av en axel samt höftoperation. En ledtråd. En av spelarna åkte ut mot Carolina, den andra mot Edmonton.
Brad Marchand ska operera höften och... Vad fan är Kallis som opererar axeln? Kanske Chris Tanev då.
Över, under. I veckan satte Jason Spezza punkt för sin spelarkarriär efter 19 säsonger i NHL. Har han fler eller färre matcher än vad Auston Matthews, Mitch Marner och William Nylander har ihop?
Fler.
Den här Stanley Cup- och OS-vinnande svensken fick häromdagen ett nytt jobb i NHL efter att ha sparkats av en allsvensk klubb i vintras. Vem är han och vilken klubb har han kommit överens med?
Micke Samuelsson ska vara spelarutvecklare i Vancouver.
SHL till NHL. Ett mardrömsämne för herr Lindqvist. Men den här gången ska du få namnet på spelaren som den gångna veckan skrev på för ett NHL-lag. Han heter Linus Karlsson, men vilken är NHL-organisationen?
Ja, det var Vancouver också.
Konferensfinaler väntar mellan Colorado, Edmonton, Tampa och Rangers. Berätta för mig hur många Stanley Cup de lagen vunnit från flest till färst.
Den här är svår. Vad fan har Rangers? Edmonton har 5. Jag säger Rangers, Edmonton, Tampa, Colorado.
Och där är veckans pulshöjare över, quizet som handlar om den gångna nyhetsveckan med lite influenser från andra saker som hänt under säsongen också. Och jag tycker att vi tar den sista frågan här.
Mm.
Det är något tilltalande med att de här fyra lagen har vunnit 5-4-3-2.
Fan, är det bara fyra?
På Rangers?
Ja, jag trodde
nog
det var fler. Ja, det var nog fan också.
De har ju 94, men sen undrar jag om det inte är på 50-talet de vann sin... senast, eller om det är tidigt 60. Jag har inte kollat upp det där.
Jo, det är det. Det var ju 94 var det. Det är nog längre. Jag tror det var på 40-talet.
Kanske 48.
För jag vill säga att det var liksom en 50-årig torka någonstans. This one will last a lifetime. Rolig kuriosa. Du vet ju vilket this one will last a lifetime. Det är ju kanske det mest klassiska liksom Stanley Cup vinnar kommentering ögonblicket.
Var den när Rangers vann 94?
Jag har inte hört den.
Nej. Jag kan inte ta den på raka.
Det är nog min favorit. När slutsignalen då liksom. Då säger Sam Rosen att this one will last a lifetime. Han är ju född och uppväxt i New York och liksom och jobbar för lokala sändningarna hela sin karriär. Och det var sista gången förmodligen, senast i alla fall, som en i USA har de ju lokala sändningar. Och sen har de en nationell produkt. Och sen dess har det bara varit nationella som har gjort finalen. Så det var sista gången i en lokal, och där är det ju annorlunda, för de håller ju typ på laget, alltså de jobbar ju för klubben, med klubben.
Man hör ju framförallt på experterna, tycker jag.
Ja, mycket domarkritik. Men det är bara en sån här kul grej, att jag tycker man kan känna det i honom, hur mycket det betyder för honom också. Och det är han som kör fortfarande, det är ju liksom för de som är nördiga på sådär, liksom, it's a power play goal, det är ju hans catchphrase, som du säkert har hört många gånger när Mika Sabanet gör.
Ja,
powerplay. Ja.
Simon kan klippa in det berömda referatet, tycker jag.
Det tycker jag.
The waiting is over. The New York Rangers are the Stanley Cup champions. And this one will last a lifetime.
Captain Mark Messier, come get the Stanley Cup.
Tina Turner song. Ja, magiskt. Men som sagt, jag visste ju att det var 94 och 50 år i torka, men det är ändå sjukt att de alltså bara vann två innan dess. De har ju ändå varit med sen ligan. Inte sen starten. Rangers kom in någon gång typ sent 20 tror jag.
Ja, men det räknas ju ändå som Original Six-lag.
Det gör det. Rangers. Men och det ska man veta att det enda Original Six-laget, om jag inte minns fel nu, som var med första säsongen var i Montreal.
Ja, och det var väl två eller tre lag från Montreal när NHL bildades, tror jag. Man hade väldigt många lokala
lag. Ja, jag tror det var två. Och ja, så hade Ottawa var... hade ett lag. Jag tror Hamilton hade ett lag. Ja, jag kommer inte ihåg. Skitsamma, men det förvånar mig att de inte vann fler. Men okej.
Okay. Ja, men i den ordningen i alla fall ska vi berätta för lyssnarna. Edmonton 5, Rangers 4, Tampa 3 och Colorado 2. Mm. Så ser det ut. Colorado 96 och 01. Och det är exakt 20 år sedan de var framme vid en conference-final.
Mm.
Nu är de där igen. Det är ju ändå häftigt. Vad skulle du säga? Den här är svår, men om du jämför det här Colorado-laget med det här Avalanche-lag som man såg i slutet av 90, början av 00, som var så fantastiskt bra in i lönetagseran. Ser du några likheter där mellan de två erorna?
Nej, inte igen. Alltså, det är klart, det är två väldigt bra lag. Men om man ser på spetsen i lagen så är den konstruerad väldigt annorlunda. Jag menar, Colorados bästa spelare får man ändå säga var Joe Sakic. Som påminner väldigt lite om Nathan MacKinnon. MacKinnon påminner väl mer om Forsberg i sådana fall i spelsin, liksom det här drivet. Men MacKinnon är mycket mer av en målskytt. Alltså Cale Makar, nu hade de ju Blake, de hade Ray Bourque ett tag. Men Cale Makar är en helt annan typ av spelare. Och så hade de framförallt hade de Patrick Roy. Jag kan ju tycka att Tampa idag påminner mer om Colorado då än vad Colorado nu påminner om Colorado då. Liksom du är byggd med den här stjärnmålvakten. Du har de här flera riktigt bra backar, bra tvåvägsbackar. Om vi pratar om Blake Bourque, vi pratar McDonough, Hedman, Adam Foote, Erik Chernak, där kan du dra en rak linje, det är ju samma spelare. Och sen har du liksom, nu är Stamkos inte lika bra som Sakic var, men lite samma grej, den här kaptenen, den här liksom typiska kaptener, ja. Lugna och så har du Kucherov och Forsberg som är så här slutspels-S med fantastiska X-faktor. Så ja. Där finns det
jag väldigt... gillar den liknelsen. Ja. Tar du den här och nu eller har du tänkt på det
här
innan?
Jag har inte tänkt på det förut. Jag är okay. Ganska nöjd med att ta den här på uppstuds.
Är det 4-5 getingar på den spaningen?
Ja.
Eller ja
kanske.
Jagtagelsen. Du hade ju helt rätt i att Linus Karlsson har signat för Vancouver. Ska bli väldigt intressant att se vad han kan göra för den organisationen. Och hur ser du egentligen på Canucks forwardsida om det finns en plats öppen för honom? Vi ska säga det. Från Hockeyallsvenskan till SHL direkt. Gör supersuccé och sen ska han nu flytta över. Det har gått väldigt snabbt för honom.
Ja, men absolut. Det är alltid svårt att slå sig in i NHL, men Vancouver är långt ifrån det bredaste laget på forwardsidan. De behöver billiga spelare som kan producera på ingångskontrakt. Så att det är inte ett dumt val av honom.
Och man vill ju ha...
Men det är en dum möjlighet.
Ja, nej, men, och så vill man ju ha fler svenskar, stora sådana rightare. Det är alltid kul att se i NHL, tycker jag i alla fall.
Som Micke Samuelsson. Han var inte så stor, men han var
nej, det var helt rätt. Bra brygga där också till den frågan i quizet. Micke Samuelsson är utvecklingstränare, spelutvecklare, vad man nu kallar det, i Vancouver. Han blir klar här under veckan. Och som jag fattat, det kommer Sedina också ha ett lite större ansvar under isträningen med Abbotsford och även Vancouvers talangpool.
Ja, de ska också jobba med spelutveckling. Och det här året var ju att de skulle känna på och se vad de ville göra. Och de landade i det här, verkar det som. Och det förvånar mig inte alls. Alltså, jag tror att för dem att verka i skymundan. Jag tror inte att de så här kommer att vara bortkopplade från lagledningsbeslut. Jag tror att Rutherford och Alvin och hela ledarskapen där kommer att ta mycket input från dem. Men jag tror för dem så tror jag att de...
Men du,
det passar här, dem att vara på isen och jobba med spelare.
Men du, är det ett vägval vi ser här lite så här i skymundan att de går mot tränarhållet mer än GM? Eller drar man för stora växlar av det då?
Jag tror man drar för stora växlar av det. Jag tror att de har fortfarande så pass små barn att jag tror att det här är en perfekt grej. För att jobbar du med spelare så där, du behöver inte liksom sitta och kolla video och mata på samma sätt som en tränare behöver. Det är klart de kommer fortfarande kolla video på spelarna de jobbar med, men det är en sak att spela, du behöver inte scouta motståndare. Så det är lite mindre tid på det sättet. De här träningarna de ska vara med på är på dagtid. De behöver inte vara på alla matcher om de inte vill. Alltså, så att det liksom tillåter ganska naturligt att släppa ungarna på skolan och sen åker och jobbar, kommer hem och kan leva ett ganska vanligt liv, skulle jag gissa.
Jag gillar att vi får en inblick här i Sedinas liv också. Nu är det Puls bjuder på mycket.
Ja, det här är ju en total chansning, men jag skulle kunna tro att det väger in. Jag, som sagt, det är nog viktigt liksom efter alla år, framförallt, det ska man komma ihåg också. om man är i Vancouver. Det finns ju ett par ställen i NHL. Vancouver är ett sånt, Dallas är ett sånt, som har väldigt långa resor. Och skulle du vara med i laget, alltså du är borta mycket. Spelar du på östkusten uppe kring New York-trakten liksom, ja men då, det är många kvällar du kommer hem och är hemma i säng i vettig tid, och det är som att, det är bara som att du är på kontoret i midnatt liksom. Men så sånt spelar in också, tror jag.
Vi jobbar breda perspektiv här i NHL-puls i alla fall.
Mjuka världen.
Ja, mjuka världen. Du har 2 rätt och 1 fel hittills när det återstår 3 frågor av pulshöjaren. Eller 3 svar att presentera, kan vi säga. Jag vill minnas att du sa att Jason Spetz hade fler matcher än de där 3 herrarna. Det är väldigt tajt, men Matthews, Marner och Nylander har faktiskt fler än vad Spetz har totalt. Matthews 407, Marner 427, Nylander 439, vilket gör att de har 1273 matcher. Spetz har 1248.
Mm. Ja, jag visste att Spetz har 12, men jag trodde inte. Nylander kände att han ligger nog strax under 500, men jag hade gissat lägre på Matthews och Marner. Det var där jag brände ut med.
Är det inte Marner som är den stora förvåningen här? Att han har 427? Jag skulle ha sagt att Matthews hade fler.
Varför då?
Jag vet inte. Alltså bara magkänsla. Alltså,
att han ser äldre ut än Marner.
Ja,
Marner ser ut som en 12.
Ja, faktiskt. Det är någonting med deras fysiska uppenbarhet. Ja. Också bara min bild av att Matthews har varit i ligan längre. Men bevisligen inte. 2 fel, 2 rätt. Här prickar du faktiskt båda på skadefrågan. Brad Marchand var du väldigt säker på. Sen kändes det som att du knäde in Chris Tanev.
Ja, jag hade inte läst hans loperese, men jag vet att han spelade ju skadad och sådär, så det kändes som en rimlig.
Ja. Marchand verkar missa seriepremiären också, vad man kan tolka av nordamerikanska uppgifter.
Gick vi igenom det här med uttalet av honom senast?
Det här är off-the-rec-snack som du har haft.
Ja, den är väldigt jobbig. För jag lär mig mina...
Eller sa vi det förra veckans avsnitt? Ja, skitsamma.
Ja,
det kan vi ha gjort. Ja, ja, då får
det
du
är ju jättejobbigt för att lära mig av mina ISBN-kollegor att man ska säga Marchand. Det är så det uttalas. Och det är jobbigt att säga. Ja, nej, jag försöker att programma om hjärnan, men det går sådär.
Jag kommer fortsätta köra Brad Marchand.
Ja.
Jag vill ändå prata lite om Oliver Ekman Larsson här. Kände jag när jag tittade på Marchand, Tanevs namn och att de kommer missa 4-6 månader. Nu har ju Oliver Ekman Larsson inte lika lång frånvaro att vänta sig här under de kommande månaderna. Men att han spelade med den där brutna, var det fotleden?
Mm.
Vad har kommit fram? Det är ju helt otroligt.
Ja, men jag säger alltid det. Jag har sett genom hela hans karriär. Alltså Oliver får alldeles för lite cred för liksom vilken hårding han är, hur tuff han är liksom.
Ja, men det är så här, att göra i klubblag kan jag förstå i Stanley Cup-spel. Men att offra sig på det sättet i Tre Kronor när man vet att man har arbetsgivare i Vancouver, man har ganska fett kontrakt. Och jag kan tänka mig att Canucks måste ha ett grönt ljus för det också, att de måste ha kollat med dem. Eller? Vad tror du?
Jag vet inte.
Alltså det är bara gissningar här från min sida.
Jag vet inte hur det där funkar när han väl är på turneringen. Men jag tycker det bara bevis. Alltså återigen, jag sa det innan turneringen, jag säger igen liksom. Olivers hjärta för landslaget, han förtjänar så mycket cred för det. Och det här är ju bara ännu ett exempel för det. Han är ju väldigt värd att ha det där set.
Ja, 7 VM har Oliver Ekman Larsson. Och när man tar det i beaktning att han spelade skadat så många matcher, så det betyget höjs ju avsevärt. Jag tror jag satt en 2 eller 3 på honom i VM-betygen för Tre Kronor, men just på grund av skadesituationen gör att han kanske är uppe på en 4. Du, finska tränaren som lyckades med bedriften att bli den första i NHL med blåvitt pass. Har du funderat fram det?
Ja, det stör mig så mycket, men jag kommer inte på det.
Alpo Suhonen.
Ja.
Chicago.
Just det, Pittsburgh hade ju Ivan Linka, va?
Ja, Suhonen fick en säsong. Men vad ger du Jalonen för chanser då att kunna få ett jobb där borta? 59 år gammal är han. 3 VM-guld, OS-guld. Lyckades inte så bra i Schweiz, ska vi säga.
Tvekmacka.
Mm.
Jag vet inte hur han är på engelska. Det är väl nummer 1. Och nu är jag ju bara fördomsfull, men som sagt, den generationen brukar inte alltid komma lika naturligt. Sen spelar de väl en hockey som kanske inte är så NHL-kompatibel. I form av liksom bromsa upp och styrspel och hela den balletten. Så att, vem är jag bättre mot honom efter de framgångar han har haft? Men spontant känns det som en tvekmacka, alltså.
Jag tror att en sån som Dan Tagnes ligger längre fram i så fall. väldigt bra på engelska, har två raka titlar med SOG, omtyckt av alla man pratar med egentligen, och har lyckats både i Sverige och i
förutom
Schweiz.
Rickard Grönborg. Det är kul om deras duell fortsätter nu. Först ska de mötas i klubblaget och sen ska de nu slåss om samma jobb.
Ja, det hade varit roligt. Eller att de får jobb båda två och att kampen fortsätter på tränarbänken. Ja,
exakt.
Alltså när Grönborg tappade under den här säsongen i matchen mot, vilka var det, Langnau eller någonting i Zürich. Det var ju ett av säsongens bästa klipp. Har du inte sett det? YouTube av Rickard Grönborg. Ja, men det var veckans pulshöjare.
På tal om Rickard Grönborg, jag har tänkt på det nu när man gått igenom nummer ett. Får lite för lite cred ändå för sina dubbla VM-guld. Det känns så här. Man tar det lite
får han verkligen det?
Ja, men jag tycker ibland kanske att man tar det lite för ljud. Det andra, det är ju den här klassiska giffen på honom när de, alltså när han kör björnvrålet på bänken.
Ja, alltså, efter det andra VM-guldet.
Ja, det är väl en av de bästa liksom ögonblicken i svensk hockeyhistoria.
Visade ju aldrig känslor, kändes som, när han väl stod där på bänken. Och där bara kom allt ut på ett.
Ja.
Ja, nej, men det var klart att han gjorde det fantastiskt bra. Sen var det väl...
Nej, det lät bara kul. Fortsätt.
Vadå? Att han gjorde det fantastiskt bra?
Nej, det lät fantastiskt. Det är som att du ville stänga den här. Ja, han gjorde det fantastiskt bra.
Ja, ja, nej, men jag ska presentera hur många rätt du hade. Det var totalt 3-6. Så godkänt. Vi jobbar ju med...
50%.
Precis. Ja, men då har det blivit dags för oss att sätta slutspelet under lupp här, och jag tänker att vi ska sammanfatta andra rundan lite kort här och prata om lagen som har åkt ur. I senaste veckans avsnitt så hade vi väldigt mycket fokus på Tampa, Florida. Så den förbi ser vi helt och hållet här nu. Och så tycker jag att vi börjar med det andra slaget, vi ska säga det. Och det är om Alberta, det är Calgary mot Edmonton. Edmonton tar sig vidare. Det är lite förvånande med tanke på vad de flesta sa på förhand. Men Calgary här då. Kort om deras slutspel, vad du tycker, och även framtiden, hur den ser ut.
Ja, men det är väl ett misslyckande får man säga. De skulle på pappret vara ett bättre lag än Edmonton. Sen är det så här, vi fick också se två helt overkliga prestationer av de eventuellt två bästa spelarna i världen. Alltså det är, ja, men McDavid Rice alltid i den här serien, det är så här, det var helt sjukt. Och ja, jag vet inte riktigt hur man ska reagera på Calgary. Det är svårt, du märker att jag velar lite här vad jag ska säga för att,
men alltså så här, backar man bandet lite, då missar de slutspelet. Och väldigt hypad under grundserien och folk såg dem som en dark horse. Hade de lite för stora förväntningar på oss? För man måste ju ändå göra skillnad på hur man ser ut i grundserien och slutspelet. Florida är väl ett annat bra exempel där.
Alltså ja och nej. Det är klart att hade de åkt mot ett Colorado i andra rundan, till och med ett St. Louis, men Edmonton skulle de vara bättre än. Och det faller på ett par saker. Nummer ett är att jag tycker inte de fick nog av sina stjärnor. Gaudreau, Lindholm, Kachuk-kedjan primärt.
Jakob Mark som hade kanske inte sin bästa serie Jacob, heller.
Du, Mark han jogger på 85 och växelräddningsprocent, det vinner du inte med. Så enkelt är det. Han hade behövt vara bättre. Och det han inkluderar i stjärnorna. Han är väl en av deras tre största stjärnor liksom. Så att där tror jag egentligen att det faller att för Flames har en bättre bredd, och jag tycker en sån som, om du kollar till exempel Mikael Backlund, gör ju en enastående serie. Han var väl deras bästa spelare tycker jag. Så att
du pratade om beast mode på Stal förra veckan. Det såg man väl från Backlund under stora delar.
Ja, verkligen. Otroligt imponerande att se liksom hur han verkligen försökte volda sig vidare till den här rundan. Men det som är jobbigt för Calgary, de sitter ju i en jättesvår sits. Gaudreau ska ha nytt kontrakt.
Sagt att han vill stanna i alla fall. Att han trivs.
Ja.
Frågan är, har de pengarna som krävs?
Ja, för Kachuk ska också ha nytt kontrakt. Kachuks qualifying offer, det ska vi säga förtydliga då, att Gaudreau går ut på öppna marknaden. Det gör inte Kachuk. Han har lagkontroll ett år till, men han har ett qualifying offer på 9 miljoner. Så det måste de erbjuda honom för att han ska bli kvar. Och så du har två spelare som kommer vilja ha 10 var. Kan du ge båda det? Kan du lösa det? Vem skeppar du ställer då liksom? Det kan landa till en sån som Backlund måste offras för att behålla de här två. Samtidigt så är det ju ett läge där det bara går för det nu liksom. Alltså, de har Markström de har satsat på, de har liksom hela den här spelarna runt om. Rasmus Andersson, Elias Lindholm, de är i en bra ålder nu. Noah Hanifin. Det är bara att köra och försöka lösa det här. Men det kommer inte bli lätt för Brad True Living här i sommar att lösa de här kontrakten.
Vem prioriterar man då? Om man sitter på den GM-posten?
Jag tror att svaret är så enkelt som den som vill vara där.
Ja.
Jag är inte helt, jag vet inte vem.
Utåt sett i media så vill ju båda vara det i alla fall.
Exakt, och det kanske är så. Men du kommer ju märka väldigt snart vid förhandlingar att okej, vem vill verkligen vara här? Vad får vi för kontrakt? Alltså, kan någon av dem tänka sig 9 och den andra vägrar att skriva för mer än 11 liksom? Då kan det vara svaret. Så att, och där, de två går ju lite upp mot varandra ur det avseendet.
Hur mycket tror du de pratar ihop sig? Som typ spelarna i Tampa gjorde. Att vi tar en rabatt här för att vara bra tillsammans. Vi har några år nu när fönstret är öppet. När det ändå är toppspelarna det handlar.
Jag tror du måste göra det. Alltså de två måste ändå sitta och snacka så här. Att, okay, vad vill vi här? Vad vill jag? Och de har ju någonting bra på gång. Och det ska man säga för de här spelarna också. Att det beror ju på hur mycket du bettar på dig själv. Alltså vill, om du är Johnny Gaudreau här, alltså, tror du att ja, men jag är bra nog för att leja ett lag till Stanley Cup, då är det här ditt lag. Du spelar för ett bra lag som är byggt för att vinna, förutsatt att du är en stjärna. Att du är en spelare som kan liksom duellera med de bästa i världen. Tror du att du är det, ja, men då har du en ganska bra sits där.
Ja, det blir väldigt spännande att följa Flames framtid här, och vi kommer återkomma till dem också längre fram under sommaren. St. Louis Blues gör det ju bra, det pratade om tidigare också. Står upp väl mot Colorado som ändå är det starkare laget till slut. Är inte de lite i samma sitt som Calgary? Att, men det är bara fortsätta satsa. De har bredden, de har några stjärnor och ett jämnt lag.
Ja, och det som de har som Calgary inte har är att de har lite ungdom. Alltså, jag ser ju ingen Jordan Cairo eller Robert Thomas i Calgary. Även om jag kan tycka att Calgary har liksom, framförallt på backsidan, kanske lite vissa fördelar. Men nej, jag håller med dig. Så här är det. St. Louis kommer inte kunna bygga ett lag som är en favorit med den stomme de har. Men de kan bygga ett lag som är med. Och ibland så är det, då är det allt det här. Jag menar, jag tycker, kolla bara på det lag som vann med St. Louis. Det var inte ett lag som var på pappret det bästa i NHL. Men
de hade väl egentligen kanske bättre lag typ 17, ja, 18, 16. Men,
och det är ju det man ska komma ihåg, att man pratar mycket om att liksom få ihop ett lag som verkligen kan vinna och liksom gå all in och allt det där. Men jag tycker att om det är någonting historien har lärt oss här, det är att det handlar om är att vara med. Alltså, du måste bygga ett lag som kan vara med 5-6 år, och det är inte säkert att du vinner det året du är det bäst. Alltså, det finns ju många exempel. Washington är ett typ exempel. De vann ju med den upplagan av sitt lag som, det var inte ett topp 5-lag under löntagsserien, tror jag. Om man ska kolla liksom grundserie.
Alltså med tanke på hur de fallit så känner man ju efterhand så här, okej, okay, det var verkligen deras sista chans att ta det.
Ja, verkligen. St. Louis är ett annat bra exempel på ett lag som gett sig själv många chanser. Jag tycker du ser på Boston, ett lag som har varit med under många, många år, tagit sitt 2 finaler efter de vann och inte fått vinna. Men Tampa också ett bra exempel. Alltså deras i grundseriemässigt bästa lag vann ju inte, de åkte ju första runden.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Och de hade sin första final 2015, och sen vinner de med samma stomme 2020, så jag menar, där ser man hur viktigt det är att inte gå all in. Om du sedan då jämför med lag som till exempel, det bästa exemplet är Winnipeg tycker jag, som ett lag så här, okej, här möttes allt. De hade Wheeler Bufflin i slutet av sina respektive toppår. Du hade spelare som Scheifele som var mitt i dem, Scheifele, Hellebuck, och så hade du Laine på väg upp och sådär. Allting föll på plats under 1-2 år. Nashville är ett annat exempel. Pekarinne fortfarande världsmålvakt. Roman Josi i sin peak. Filip Forsberg i sin peak. Och de hade 1-2 år. Men det är väldigt svårt. Ger du själv bara 1-2 chanser, så då ingen av de här lagen fick vinna, och sen var det upp och ner ganska fort. Medans, summa summarum, jag tycker att du säger helt rätt. St. Louis, det är bara att köra på. Ge er en chans. Ni är inte favoriter, ni kommer inte vara det, men ni har en chans.
Men hur tror du att Doug Armstrong, jag vet att jag ställde den frågan till dig innan slutspelet började, och då sa du att de kommer gå med Ville Husso. Sen så har Binnington ett sånt här slutspel innan han får den där skadan och är ute ur resten av slutspelet efter att Cadre hade åkt på honom. Är det Binnington man känner, okej, okay, du är vår etta, eller är det Husso? Är inte det en av de stora knäckfrågorna i Blues just nu?
Jag tror väl att beroende på vad Husso är beredd att skriva för, så tror jag att man bara kör tillbaka på två och kör samma upplägg. För att...
Alltså en 1A, 1B-lösning typ.
Exakt, och vi ser det mer och mer, och det där har ju också att göra med när man lyssnar på målvakter, liksom hur slitsam positionen börjar bli. Med alla alltså, höfter och liksom, det är mycket onaturliga positioner de jobbar i. Och jag tror man ser ett scenario där vi kommer att få se färre och färre målvakter starta 60 matcher. Som om Husso är beredd att ta ett rimligt kontrakt, då tror jag man rullar tillbaka på två. Men du kommer inte att trada Binnington, för han visar ändå toppkapacitet och han är så svår att trada, så det är inte värt att böka in sig det, tror jag, för dem.
Du, det här är kanske lite tråkigt, men det är inte samma alltså, tendenser man kan applicera på Carolina också, om vi ska gå över till östsidan. Som med Blues och Calgary, att det finns ingen anledning att göra en rebuild. De har en bra kärna, de har en bredd också på forwardsidan och en av de bästa backsidorna. Och när Fredrik Andersson är tillbaka så har de en kompetent första målvakt. Så det är väl egentligen bara trumma på för Hurricanes också, va?
Ja, jag skulle säga att ja, och de är väl lag som jag tycker på bäst av de här som har åkt ut på pappret och har en störst chans att vinna. Det jag skulle göra om jag var Hurricanes skulle vara att jag skulle kolla lite på vad Tampa gjorde den här sommaren när de tog in liksom veteraner som Perry och Belmare på billiga kontrakt. Jag skulle vilja få in lite liksom attityd i det där laget. Lite rivjärn. Av typen Corey Perry hade varit perfekt för dem. Den typen av spelare. Lite som Tampa gjorde med Maroon innan sin första titel. Få in en sån spelare som är bra nog för att liksom ha positiv influens i fjärde kedja och i powerplay kanske, men också tillför någon form av swagger. Jag tror att det skulle hjälpa dem, för det är liksom, det här var en tuff smäll. De behöver någon som kan ge lite självförtroende, som kan liva upp det lite. Så att jag skulle kolla på lite mjuka värden om jag var Hurricanes.
Har du någon på rak arm då? Alltså, det är inte en Perry-typ, men Joe Thornton har ju inte sagt någonting om sin framtid, och han kanske inte var så bra för Florian här, så han var ju faktiskt uppe på läktaren under delar av slutspelet. Men kan det vara en veteran man överväger?
Ja, jag hade kollat på honom. Sen är ju frågan vad Thornton har kvar i tanken. Det är inte så mycket. Nu spelar han ju ett väldigt brett Panthers-lag, men man platsar inte där. Jag skulle kolla lite grann på jag menar, kommer till exempel Florida känna sig tvingad att dumpa en sån som Patrik Hörnqvist av lönetagsskäl, hade jag kikat på honom. Jag tror han hade varit perfekt ur den aspekten. Jag har inte tänkt igenom det här nu. Men...
Nej, alltså det här är ju väldigt spontant. Ja. Ska vi säga också. Vi sätter ju inte körschemat direkt innan.
Men den typen av spelare.
Ja. Om det är någon som stör sig på att det är ett ljud i bakgrunden, så är det en tvättmaskin som alldeles strax är klar, hoppas jag. Så vi kastar in den brasklappen här också. För känsliga lyssnare. jag vill ändå ha en sammanfattning per Carolina Rangers-serien som gav oss 7 matcher och ett oväntat resultat, får man ändå säga. Du såg ju att Carolina skulle kunna svepa Rangers.
Ja, jag får ge all cred till Rangers, och det vi ser här är ju att det som behövde hända för Rangers hände. Deras stjärna var bra. Jag menar, kolla match 7, Shestjorkin enastående. Kreide kliver fram, 2 mål. Mika, 3 assist.
Visst är han i den där zonen nu? Som han ibland bara kommer in i.
Ja, verkligen. Alltså, han är ju deras bästa forward den här serien. Han överglänser ju Panarin med marginal. Fox också kliver fram. Med
bästa svensken i Stanley Cup? Skulle du säga det?
Ja, det är kanske dags för en Conn Smythe-check nästa avsnitt.
Ja, faktiskt. Apropå det. Lyssnare som varit med oss under hela säsongen vet ju att vi hade 6 bett som vi presenterade i september med olika levnadstid. Någon till nyår, någon till trade deadline och så vidare. Och jag har för mig att vi hade ett som gällde 4 conference-lag.
Ja, jag vill säga att jag hade Edmonton.
Ja, det tror jag att du hade.
Men jag hade också Philadelphia. Ja, och du är ju halvnära.
Vet du vilka av de 2 andra lag du hade?
Nej, kan jag haft Colorado?
Jag undrar om du hade Colorado Edmonton.
Ja, jag tror fan jag
men vi får dubbelkolla det. Jag vet i alla fall att jag hade... nu ska vi se här.
Jag säger fan att jag hade Tampa också. Jag tror jag hade 3-4.
Ja, det är faktiskt helt sinne som du har det. Jag hade, okej, okay, jag hade Colorado Vancouver. Uh-huh. Bra, Adam. Det är nästan lika illa som Flyers, måste jag säga. Sen hade jag Islanders Florida på östsidan. Mm. Så jag har bara ett lag. Så att, oavsett om du har 3 eller 2 rätt så har du vunnit den. Och med det så tror jag faktiskt att du tar hem säsongsbettet, det totala, och har vunnit en Subway-macka.
Det, vadå? Det är vi inte klara än.
Jo, fast du har...
Du har ju finaltips också.
Jo, men du har en, alltså en ledning som inte går att ta igen.
Är du säker på det? Vi vet ju inte ens vad jag har. Vi måste ju gå till botten. Ja, då ska vi klara det att datorn, jag har ju hållit på med moln och sådana grejer, det har jag inte förstått mig på. Så att datorn där jag hade dokumentet med mina bett föll olycka för en aggressiv kaffekopp som kastade sig över tangentbordet.
Ja, just det.
Du
förespådde att det skulle vara lite lugnare, ja, i sin, exakt, natur.
Ja, det var slets.
Ja, men vi återkommer i alla fall med säsongsbettet. Det återstår i några veckor av den här säsongen. Rangers då, tror att eller det här perspektivet vill jag istället. Tror att Tampa satt i Florida i sina solstolar och tänkte kanon, det här blir en munsbit för oss.
Nej, inte så, men jag tror...
Tror att det där är ett av de svenska ord som felstavas oftast.
Mums kontra munsbit.
Ja, att många kör mumsbit. Eller till och med säger också.
Ja.
Man har ju hamnat i den fällan själv några gånger.
Ja, det låter ju bättre.
Ja, jag håller med. Munsbit. Nej, det gillar man inte. Kort passus i alla fall. Nu vidare till Tampa och deras känslor för att det blir Rangers.
Jag tror Tampa föredrar det. Carolina är ett lag som påminner om Tampa. Kollektivt starka. Bra i boxplay. Nöter. Vad Tampa har är, tycker jag, ett bättre kollektiv, bättre grundspel, bättre defensiv än vad Rangers har, med brasklappen att det här är ju ett annat Rangers-lag vi ser med Kopp, med Tyler Mott. De har gjort skillnad för bredden, tycker jag. Ungdomar har lyft sig.
Kan man inte säga att Kopp har varit en av de bästa rekryteringarna, alltså om man tittar på de spelare som hämtades in innan deadline och under deadline, av alla lag?
Ja, det kan man absolut säga. Och så att de är ju bättre så sett. Men Tampas fördel är att jag tror de känner sig trygga i sin bredd och liksom den biten, men att de också kan äta få lag som kan matcha Rangers styrkor. Alltså, det är ju Vasilevs och Kjistjorken som, det känns ju som det är de två det handlar om nu, toppen av målvaktstronen. Och jag tror att Tampa är nöjd, de går nog gärna in med Vasilevski trots Kjistjorkens enorma grundserie.
Men den matchupen, alltså när såg vi senast de två bästa målvakterna i ligan mötas i en konferensfinal eller i en slutspelsrunda överhuvudtaget? Svåra frågor för mig idag, måste jag säga.
Ja,
men det är, alltså, det är ju verkligen matchen i matchen, får man säga.
Ja, Vasilevski har ju varit så tydlig efter de senaste åren. Du kan ju argumentera för att Price och Vasilevski var de bästa målvakterna i slutspelet i fjol. Price har väl kanske, han har ju halkat ner från bäst i världen, men han liksom hittade ju fornstor form för ett slutspel där.
Över tid kanske man också kan argumentera för det, om man tänker de senaste 8-9 åren, om man tänker Price era först och sen Vasilevski.
Ja, så kan man absolut säga. Du kan väl säga finalen 19 Rask mot Binnington var ju de två bästa målvakterna i det slutspelet. Men det kan väl också hända. Liksom, ofta är det ju lag med heta målvakter som går till slutspel. Men just den här typen av duell kan inte jag komma på rak arm. Så, då får du väl gå tillbaks. Nej. Ja, sak samma. Men om jag ska återgå till poängen är det ju det. Att du har den duellen. Jag menar, Kucherov, om vi nu säger att Point kom tillbaks. Kontra Panarin och Zibanejad. Eller om det då blir Kucherov, Stamkos. Jag tror att Tampa gillar sina chanser. Fox versus Hedman. Tampa gillar sina chanser. Det är det jag menar, att de Rangers har ju en av ligans bästa, om man ska kalla de fem bästa spelarna i laget, eller den bästa spelaren på varje lag, i varje lagdel, så är Rangers i topp i ligan. Men Tampa kan matcha dem där.
Sen tunnas det ut ganska mycket för Rangers då. Ryan Lindgren, enormt underskattat får man säga, och väldigt viktig, det där första backparet med Fox. Såg du hur orolig Jerry Gallant var i match 7 när han fick den där tacklingen, han fick utgå i några minuter?
Ja, det hade varit enormt tungt. Jag undrar också vad han tänkte. Du såg den här skottecknen gjorde när det såg 5-1.
Varför? Ja. Nej, men alltså, Lindgren är ju en av de så här oskrivna hjältarna i Rangers slutspels race här.
Men han är en optimal spelare för den roll han gör. Liksom. Jobbar stenhårt, bra första pass. Kompletterar ju Fox väldigt bra. De har ju väldigt samspelt där de två. Så att men han är ju bra och där kommer vi få se. De kommer gå efter dem ganska hårt tror jag. Tampas forecheck. För att där har de väl, Tampa har definitivt en bättre bredd på backsidan. I och med att de har sin möjligheten att spela Hedman, McDonough, Sergachev i varsitt par. Så har de liksom alltid ett stabilt ankar i varje par. Och med all respekt för Braden Schneider och Justin Braun eller vad de väljer att gå med tredje paret här nu, så är det inte samma verklighet för Rangers.
Men du, hockey är ingen logisk sport. Jag tycker man kan dra en parallell till SM-finalen mellan Luleå och Färjestad där de vann sina hemmamatcher och bättre egentligen i alla statistiska kolumner fram till match 7. Då kastades det omkull helt och hållet. Och samma sak här med Rangers och Carolina. Alltså tittade man på alla siffror egentligen inför den matchen så tänkte man, ja men det är klart att Carolina tar hem det här på hemmaplan. Men sen är det ju någonting med det mentala spelet, vad som händer när Rangers gör sitt första mål.
Så är det ju. Och jag menar, det är ju folk inte säger det, men det är slumpen också. Alltså, ibland går de in, ibland går de inte in. Och det är liksom, och det förändrar matchbilden så mycket med ett enda mål. Så att...
alltså det var 2-6 kvar och där är powerplay som var ganska svagt fram tills dess också. Så att, jag såg siffror på det att i match 7 i Stanley Cup-slutspelet så det lag som gör första målet vinner 75% av gångerna. Ganska talande siffror.
Hur ser siffran ut för andra målet?
Nej, det vet jag inte.
För jag läste den någon att man brukar säga att man brukar dra upp den siffran, men det är typ samma för lag som gör andra målet också.
Jaha, okej.
Okay. Att de vinner väldigt mycket mer också. Ja. Oavsett vem som gjorde första. Men det ska bli sjukt intressant. Men om vi ska fokusera lite på Rangers så är det ju ändå så här. Det här är ju, det är ju otroligt häftigt och det här är ett lag som vi har lyft fram som ett framtidslag och det är ett väldigt kul lag. Alltså det är ju väldigt sexigt med ett lag som är så, har som stjärnglans.
Det känns inte som ett Rangers-lag liksom.
Ja, alltså... och om vi ska landa i en sista, just det poängen jag skulle göra när vi pratar om den här serien. Som man för övrigt, nu ska jag reklam och befogad sådan. För vi kommer få en conference-final bra tid i Sverige, 21.00 på söndag.
Ja, kul!
Match 3. Den tycker jag verkligen man ska ringa in. För det är den sista matchen i slutspelet som kommer att vara på bra tid i Sverige. Så att den vill man inte missa.
Ramas in i via Playstudion kan jag tänka mig.
Japp, häng med där. Så att det blir otroligt roligt. Jag ska åka ner och jobba med den. Och det jag skulle säga att det här är ju, kan man inte säga att det här, du pratar om bästa målvakterna. Det här är väl de bästa, två bästa svenskarna de senaste 3-4 åren som går upp mot varandra.
Ja, det har jag faktiskt inte ens tänkt på. Hedman, Zibanejad, ja. Landeskog vill väl vara där och kanske konkurrera också.
Ja, men jag skulle nog hålla de här två före.
Ja, och då tänker du vad då, 3-4-5 års fönster?
Ja, jag har inte gått igenom det här och liksom verkligen satt och sammanställt det, men min spontana magkänsla var det, wow, det här är liksom de två bästa svenskarna de senaste åren igen, som går möter man. Och inte bara liksom på pappret, de kommer nog se väldigt mycket av varandra också på isen.
Det var det jag tänkte fråga, hur tror du John Cooper matchar Hedman Chernak? Alltså är det mot Zibanejad-kedjan då med Kreider och Vetano där?
Ja, den har ju varit hetare. Panarin har ju varit rätt blek. Men då är ju också så här frågan, det här kan inte jag svara på, det är ett svårt beslut. Prioriterar du att försöka stoppa de heta spelarna eller prioriterar du att se till att Panarin inte kommer igång?
Ja, just det. Och då sätter man vad då? Sergachev och Foot? Nej, man sätter väl McDonough.
Precis,
såklart.
McDonough mot Zibanejad-kedjan. Ja. Så att de har ju, och där har du den fördelen också. Nu har ju, McDonough har inte varit riktigt lika bra i slutspelet som tidigare år. Så att, och det är därför Hedman har fått mer av en match-up-roll. Det brukar ju vara McDonough och Chernak som tar den tuffaste defensiva. Nu har Cooper stuat om så att Victor och Chernak gör det. Men de kommer som sagt få se mycket av varandra. Och, nu får vi ju se. Nu är Rangers som börjar hemma. Så att då är det ju Gallant som har sista bytet. Så att han kommer styra mer av matcherna då.
Ja. Jag vill ha var det här slutar också. Jag har en tanke och så får du presentera. Men du presenterar din först.
4-2 Tampa.
Okej. Tröttsamt. Jag tänkte också säga det, men då kör 4-1 Tampa då. Och att de tar sig till sin tredje raka Stanley Cup-final. Och med det sagt, över till väst. Det är Colorado mot Edmonton. Och alltså, den här drar igång nu i natt. Vi sitter och spelar in det här tisdag vid lunchtid ungefär. Har man längtat efter en sån här slutspelserie? Alltså jag kan inte minnas senast. Alltså med alla de där ingredienserna som finns. Med McDavid, McKinnon, toppspelarna. Edmonton fram i en conference-final på jag vet inte hur länge. Samma sak med Colorado 20 år sedan senast. Alltså det här, det finns ju potential för att det här kan bli en enorm drabbning.
Ja, alltså om vi ska knyta ihop de här, jag ska bara, för att knyta ihop de här två serierna, jag sitter och funderar nu. Du kan ju argumentera, tycker jag, för att kvar i topp 4 så finns de två bästa målvakterna i världen. De två bästa backarna i världen. Det är ju bara Roman Josi som är med i den diskussionen, tycker jag. Men det går absolut att argumentera för att Victor och Makar är bäst. Och jag kan nog säga att du kan kanske hävda att tre av de fyra bästa forwardsen i världen också finns kvar. Det är väl Matthews som ska in där med McKinnon, McDavid och Dreisaitl.
Ja.
Så det är en sjuk stjärnglans. Och
men tar man in i första slutspelsrundan så ut. Mm. Alltså det här är ju ett av de bästa slutspelen någonsin under en av de bästa säsongerna någonsin.
Jag glömde bara säga det. Jag kan också säga du kan också hävda att den bästa ytterforwarden i världen är med. Definitivt den bästa slutspelsspelaren får de senaste åren i Nikita Kucherov. Så det är liksom en helt sinnessjuk stjärnglans här. Och jag menar, absolut för att plocka upp det du säger här. Ser man till hur många match 7 vi har fått, kvaliteten på matcherna, det har varit ett helt enastående slutspel. Kanske lite snällt ibland. Det är det enda jag skulle kunna, liksom, om man ska säga någonting. Men ja, sjukt på det sättet. Men om vi då ska fokusera på den här serien så, ja, det blir liksom ett steg till upp nu för Edmonton. De möter ju en bättre version av Calgary kan man säga. Ett lag med spets och bredd. Men som bara är mycket bättre än Calgary.
Ja. Jag vill faktiskt ställa exakt samma fråga som jag hade kring Tampa mot Rangers och hur man gör med McKinnon-kedjan. Hur man gör med McDavid-kedjan såklart. Med Dreisaitl och Kane som har varit så otroligt bra i det här slutspelet.
Om man är Colorado.
Exakt. Alltså, sätter man andra backparet mot dem då? Med Manson?
Alltså,
att frigöra Taves och McCarr framåt.
Jag skulle tänka så här då. Nej. Jag skulle nog tänka så här. Litar du om du är Bednar? Tror du att dina bästa spelare kan komma ut 0-0 mot deras bästa spelare totalt sett? Det blir nog inte 0-0 men 5-5 eller vad fan det blir.
Ja, men plus minus 0 i alla fall.
Ja.
Nej, det gör man nog inte. Eller?
Kanske.
Ja. Alltså, då tänker du att man sätter McKinnon-kedjan med Taves och McCarr.
De spelar ju mycket tillsammans. Ja. Och om du då får ut plus minus 0 där, då bör du gilla din bredden hos dig mycket bättre och möjligheterna för Kadri och Landeskog och allt vad de heter och liksom producera mer än Edmontons kedja 2-4.
Men sätter du inte Landeskog, Kadri och Lekkonen mot Edmontons första kedja då, och tänker att okej, vi kanske kan gå minus 1, minus 2 här, men då har vi så mycket mer i första, tredje och fjärde kedjan med Edmonton och även på backplatserna, jo, så att vi kommer kunna ha en fördel där.
Det kan man också göra. Jag tror att det är väl det som är Colorados fördel här. De kommer ju välja någon av vägarna. Funkar det så lår de på, och funkar det inte så kommer det andra alternativet inte vara dumt heller. Edmonton har inte riktigt, de har inga alternativ. Alltså, nu beror ju på hur Dreisaitl mår. Om han är piggare och man känner att han kan centra sin kedja igen, ja, men då förändras allting. Men så länge man känner att vi litar inte på hans skridskåkning, på att han är frisk nog för att kunna åka som han ska, då måste han ligga där på kanten med McDavid, och då har de inte så mycket värde på.
Men vi såg han lite piggare och rappare ut under de sista matcherna mot Calgary ändå. Alltså att det verkade ordna till sig lite grann.
Så är det. Och man ska säga att Dreisaitl ser ju aldrig pigg och rapp ut egentligen.
Nej, ett lok.
Ja, exakt. Så att det också. Jag tycker att Kucherov och Dreisaitl är de två största lirarna i NHL. Och de är också kvar.
Ja, det vattnas i munnen nu när man tänker på de här serierna. Om ni undrar varför vi inte pratar mer om McDavid och Dreisaitl, det var för att vi hade ett enormt fokus på dem i senaste veckans avsnitt. Men jag vill göra en övergång här till otroliga bedrifter. Och då kommer jag sätta ljuset på Colorados backsida. Som är den, vad jag såg, överlägset bästa om man tittar till poäng total mot alla andra lag i Stanley Cup-slutspelet. De har spelat 10 matcher och har på dessa matcher samlat ihop 40 poäng, och då är det såklart Taves och McCarr som har stått för merparten av de poängen. Men alltså att en backsida kommer upp med de siffrorna på 10 matcher, Jonta. Ja, wow bara.
Wow. Ja, precis. Ja, men den är ju... Nu kommer inte Gerard spela mer om jag förstått saken rätt, så att det är ju tapp där, men det är ju en enorm fördel. Jag menar,
Då kanske man kan släppa fram Byron mer istället.
Precis, det är det. Men oavsett vad, det är en enorm fördel mot Edmonton. Alltså deras backsida, med respekt för Darnell Nurse, så är det ju klass skillnad. Och ja, även målvaktssidan, Kemper, ja visst, absolut, men Mike Smith är så, det är sån osäkrad brakare, alltså det kan bli högt och lågt och vad som helst liksom. Och det kan ju bli, har han en dålig dag liksom, då kan det vara över direkt, det kan vara över på 5 minuter liksom. Det kan vara pang pang och så är det godnatt liksom, för att de är så effektiva, Colorado, när de får ytor och de får.
Men är frågetecknet, eller om man ska säga minuset i Colorado, är det Darcy Kemper, alltså en bra målvakt, men om Edmonton får hål på honom tidigt och gör honom osäker, kan det vara så att det tippar över då till Edmontons fördel? Nu försöker jag hitta någonting här för Edmonton med tanke på att vi har hyllat Colorado.
Nej, men så här är det. Nej, jag hade valt Kemper istället för Mike Smith.
Ja, det förstår jag, men jag tänker ändå att Kemper kanske inte har Vasilevski eller Shestorkin klass över sig.
Nej, nej, det har han inte.
Nej, det är väldigt
det är bra analys. Ja.
Nej, men förstår du inte vad jag menar? Alltså att på ett väldigt, väldigt bra lag,
ja,
så
jag
kanske
förstår
det är där man ska angripa
dem. Jag förstår också att du greppar efter Halmstad.
Ja, exakt. Jag känner det så att jag försökte bara hitta ja. Någonting.
Nej, men
att hänga
så här
upp
är
på.
Det. Alltså, Colorado är bättre. Alltså, grundserien är tydligt bevis på det. Men inte gör det krångligare än så liksom. Och de kommer ur en tuffare division, de har mött bättre lag i de första rundorna och ändå sett bättre ut än vad Edmonton har gjort. Jag menar, om vi bara den här enkla jämförelsen, alltså Nashville som Colorado bara städat av är ju ett bättre lag, kanske inte, nu har de inte Jussi Saros, så att okej att vi har det, men alltså baserat på era grundserier var de ett bättre lag än Kings som pressade Edmonton till 7. Och sen har vi St. Louis, Calgary, där kanske Calgary har en fördel, men den är inte så stor. Edmonton behöver 4 bra matcher av Mike Smith, vilket inte är helt omöjligt. Han är ojämn, men han kan fortfarande vara bra. De behöver en till helt overklig serie av McDavid och Dreisaitl, och då pratar vi 4 matcher med minst 3 poäng.
Ja. Och då är de till och med översnittet vad de har i slutspelet hittills. De ligger väl på runt 2,3-2,4 någonting. Så de måste höja sig ytterligare. Och det är inte vilka krav som helst. Men då undrar jag så här. Jag säger 4-0 i matcher. Bara för att sammanfatta det här. Vad säger du då?
Nej, jag tror de tar en. 4-1.
Timmen gången här och efter analyserna så är det ju ett
quiz. Timmen gången?
Ja, jag tyckte det var lite roligt. Ja, och då är det Lindquizet som alla vet, och jag har redan bett om ursäkt efter förra veckans fadäs. Jag hoppas att jag kommer kunna steppa upp den här gången. Jag har 90 sekunder på mig. Jag tävlar mot er lyssnare. Ni får höra av er på Hockeypuls Instagram-konto eller min mejladress adam.johansson@expressen.se. Och med det så lägger jag undan min mic, släpper över den till Jonta, eller han har ju för sin egen, och så ska vi få höra vad Lindquizet är detta avsnitt.
Det ska vi. Jag har också sett att jag har glömt mitt tidtagarapparatur. Men ja, du kommer få några extra sekunder där medan jag springer och slår igång efter jag har förklarat. Jag har hållit det väldigt enkelt den här gången efter fadäsen senast. Vi kommer att ha en ren hockeyfråga. Och vi kommer att frångå den här 5-pronsgrejen. Jag kommer bara ge dig en kategori. Du får skriva så många namn du vill. Men då är vi tillbaka till du får en poäng för rätt svar, men du får en minuspoäng för fel svar. Så att du kan inte bara rabbla namn här, utan du ska känna dig trygg i dem. Har du förstått förutsättningarna, Adam?
Ja, jag har förstått. Hoppas i alla fall. Jag har lagt undan micken nu, så att nu kör vi bara.
En poäng för rätt svar, en minus för fel svar. Du får skriva så många namn du vill på 90 sekunder. Och det vi söker idag är svenskar som under hela sin karriär, för att vara tydlig här, sammanlagt har gjort 100 poäng eller mer i NHL-slutspel. Varsågod. Thank you. vi ser minuter. Yep. 5 3 2 1 0.
Okej. Alltså 100 poäng är mycket.
Mm, det är det.
Jag försökte tänka så här, vad kan spelare ha legat på i snitt? Jag vet så här, Victor Hedman, när han vann Conn Smythe, låg han väl typ på 20 pinnar drygt.
Mm, när man hade typ 22, han har 10 mål.
Ja, exakt.
Mm, typ 22.
Och han var en så här kantboll för mig, för jag funderade så här, hade han under slutspelen innan det och det slutspelet i fjol. Ja, vi måste förklara för lyssnarna. Vi har ett djur i alla fall med oss, så det har väl lite struligt under inquizet här, och nu snodde det djuret Jontas mick. Så det är en del problem för tillfället. Men det jag funderar på är så här, okej, hur många har spelat tillräckligt många slutspel och haft ett så pass bra poängsnitt att de har varit över 100 poäng? Jag kom fram till, det kan inte vara så många.
Nej, bra tänkt.
Så jag skrev ner 5 namn, men jag skulle kunna tänka mig att det är bara 3 också.
Jag kan säga det här innan då, utan att avslöja vilka namn det är. Det är prick 5 namn vi söker.
Oh!
Så det var ju bra i alla fall.
Ja.
Är det upp till bevis?
Nej, jag har säkert inte rätt här. Men Peter Forsberg.
Ja.
Niklas Lidström.
Ja.
Henrik Zetterberg.
Ja.
Och nu är det de här två som jag är lite osäker på. Daniel Alfredsson.
Ja.
Ah, okej.
Okay. 100 blank på Alfredsson.
Nej, det var det.
Ja, han har 100 blank.
Jag tänkte så, har han spelat, hur många slutspel blev det med 8 totalt?
Det vet jag inte.
Nej, okej. Okay. Jag tänkte om du hade det i facitet här också. Sen den här skrev ner sist. Kent Nilsson. Kenta, det var inte, nej.
Ja.
Nej, okej.
Okay. Ja, men då blir det 3 poäng då.
4 va?
Nej, ja, du får ju minus för fel.
Ja, just det. Röven. vem är den femte gubben då? Det är inte Johan Fransén.
Nej, det är inte. Det är...
Är det en Detroit-spelare? Nej. Är det Thomas Holmström?
Nej, Aha. Thomas Holmström är 7.
Okej.
Okay. Jag tror att Holmström ligger på 97, han är nära.
Ja, för det är ju Detroit-svenskarna där som gör att siffran drar iväg.
Ja.
Tänk på hur många slutspel de hade under 1912.
Ja, men det är bara, ja, det är 2 stycken, Zäta och Lidas. Och sen är Holmström,
ja.
Holmström hade 90, jag tror han är 97, jag har inte siffrorna framför mig nu.
Ingen av Sedinarna?
Nej.
Är Beckis?
Ja, Niklas Bäckström. Och
det känns som att jag ofta missar honom i Lindqvist.
Och sen är det, och närmast bakom mig då Hedman, han har 98.
Oh,
så det kommer ju, det kommer ju förmodligen ringa till här nu då i den här rundan.
Ja.
Upp på 100 förbi Alfredsson som 100 blankt, och sen tror jag att det var Holmström på 97, men inte minst helt galet. Mats Näslund vill jag säga, eller Mats Näslund har 92. Men ja, men de var,
jag valde mellan honom och Kenta där.
Jag tycker så att med tanke på det här minuspoängsystemet, så tycker jag att 3 var väldigt stark. Jag tror att du kommer att slå många lyssnare med det.
Ja.
Jag tror att många till exempel kommer att peta in Sundin här.
Ja, men fast jag tror många vet att han inte tog sig till så många slutspel med Toronto ändå.
Men de var ju ändå hyfsat många slutspel. Det var att de aldrig gick så långt. Men om man tänker hur lång karriär han hade. Alltså, han har nog gjort, han har gjort minst 10 slutspel. Minst. Mm. Och han har nog... Nu är han ju inte där. Men det hade inte varit orimligt att tänka att han kan snitta 10 poäng. För att... Ja.
Nej, det är precis sant. Men det stör mig inte lika mycket att jag missade Beckis som att jag inte hade med Kazakstan. De största länderna i VM.
Danmark störde ju väldigt mycket.
Nej, nej, det var lugnt. Mm-hmm. Kazakstan var det som gav mig mest huvudbryn. För att Danmark tyckte att det var en liten kuggis också att du tog med Grönland där.
Det var inte jag som tog med det. Wikipedia.com.
Jag tycker det. Du gjorde den tolkningen. Du godkände det, liksom den landarien för Danmarks räkning.
Vem ska jag räkna för då?
Det får bara vara liksom en anonym plats som inte tillhör något land, tycker jag. Det får vara Grönland bara, tycker jag.
Ja, det får du ta med Stortinget eller vad fan det heter när det är Norge. Ja.
Nu börjar det bli en ohållbar situation här. Det är lite roligt att det är ett hemligt djur också. Vi presenterar inte vad det är. Jonta, tack för den här gången.
Tack själv.
Som sagt, vi har Playstation 21.00 på söndag.
Ja, det blir väl 20-30, så vi har inte satt exakt, men matchen är 9.
Ja, det blir väldigt kul att se att det är på en bra svensk tid, och sen så kan jag ju rekommendera det som du sa för några veckor sedan, att man tittar på matchen i efterhand på morgonen till morgonkaffet.
Vi fick exakt, det här är matcher som man verkligen vill se och inte bara kolla highlights, om man har möjligheten. Jag vet att det finns många knegare där ute, men kan jag göra som läktarcoach, profil, som ofta nämns här. Han kör ju 04.45-larmet innan han ska
herregud, det är strångt
plästra,
av honom.
Trycker i sin banan och kopprivet, och sen kör han bara.
Det är en riktig arbetare.
Ja, där har vi passion.
Ja, vi fick några lyssnande reaktioner på det där också, att det är många som har tagit efter Linus Hugosson, som i NHL-timmen. Presenterade hur han ser på en match. Nu minns jag inte exakt hur det var, men du kanske minns eftersom att ni poddade med varandra ganska länge. Nej, det gör du inte. Jag ser dig som att du är ett frågetecken nu.
Men gjorde inte han så? Att han såg på morgonen också?
Ja, det kanske var exakt vad han gjorde. Ja. Sak samma. Tack för den här gången. Vi hörs nästa vecka igen. Då tillsammans än en gång. Eller hur?
Fint. Det låter som en så här dansbandslåt. Tillsammans än en gång.
Är det inte en Ted Gärdestad-låt?
Han hade skrivit någonting lite vackrare.
Ja, exakt. Inte lika platt. Puss och kram på er. Hoppas att ni får en fortsatt trevlig dag. Hej, hej.
Tack och hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.